sjunker år efter år. Och det är också som gäller för den engelska kyrkan, den anglikanska kyrkan, att de är beroende av gåvomedel. De har inte ett skattesystem eller en tillhörighetsavgift som vi har i Sverige, utan det gäller att bygga en församling där människor vill vara med och satsa både tid och pengar för att det ska fungera. Och det är olika hur det fungerar då. Det är svarta rubriker i kyrkans sammanhang. Vi läser liknande i svenska medier. Så fortsatte jag läsa. Det fanns en massa kommentarer till det här då, efter den här artikeln. Det här var på webben. Och en sa så här. Han heter Rob Ray. Jag tror inte att människorna i det här landet vill bli fångade av en evangelikal våg när de faktiskt upplever att de inte har något behov av Gud. Det må handla om fanatisk kapitalism, fint ord. Det må handla om fanatisk kapitalism, men det är också det sätt på vilket de flesta människor vill leva. Ateister som är nöjda med att inte fästa sig vid den här världen är en minoritet, liksom de kristna som det verkar. Och då kommer det lite längre ner en kommentar från en Mr. Dale där han kontrar. Jag har nyss fyllt 31 år. När jag var 11 så blev jag en kristen. Men det var inte förrän 2005, alltså för 4 år sedan, som jag började tala på allvar. Och det var när jag gjorde det som mitt liv förändrades. Det vändes upp och ner. Sen dess har jag läst Bibeln 4 gånger, är nu på 5:e varvet. Det är ni. Är ni med? Sen dess har jag läst Bibeln 4 gånger, är nu på 5:e varvet. Imponerande. Men suget finns där. Och han säger så här om sin erfarenhet av att vara engelsman och leva i den kulturen. Det finns en hunger efter Gud där ute. Mina erfarenheter säger att de flesta söker efter Gud, men knappast efter den engelska kyrkan. Han utbildar sig till präst i den engelska kyrkan, så han har inte ställt sig på sidan om. Men det kan vara viktigt att säga också. De söker knappast efter den engelska kyrkan. Den har inte engagerat sig i kulturen och den har misslyckats med att möta människorna. Den har lyckats att ta det mest radikala, befriande och inspirerande budskapet som någonsin förkunnats och förvandla det till någonting helt annat. Så långt Times. Idag firar vi konungens ankomst, Jesus som rider in i Jerusalem. Vi sjunger i flera av de här adventsångerna. Jesus Kristus, konungen kommer, ta emot honom. Och den fråga jag tänkte fundera kring en stund tillsammans med er, det är den här frågeställningen. Hurdan är den konung du tänker dig att ta emot? Hurdan är den konung du tänker dig att ta emot? Många kändisintervjuer, de avslutas med sådana här motsatspar. Man ställer en massa frågor, alltså sommar eller vinter, jul eller midsommar och allt sånt här. Ni känner igen det, va? Och så får de välja så här. Och då tänkte jag ge ett sånt alternativ till er idag nu. Kung Gustav Vasa eller kung Karl den 16 Gustav? Kung Gustav Vasa eller kung Karl den 16 Gustav? Jag läste på lite om Gustav Vasa och jag upptäckte att bilden av Gustav Vasa inte var så enhetlig. Jag har dåliga minnen, eller jag minns lite av vad jag läste i historien, men nu har jag pluggat på lite grann. Bilden av Gustav Vasa är inte så enhetlig, utan den är ganska kluven. En del lyfter fram Gustav Vasa som landsfadern, befriaren. Och andra ser honom som tyrannen, utsugaren. Nu fick ni mycket tid att tänka efter här. Um,
vad man kan säga, vilken bild man än har, så var Gustav Vasa helt klart en kung som tog för sig. Och lite senare historieskrivning har nog sett fler sidor kanske av hur Gustav Vasa fungerade. Så här står det i modern historiesyn: Gustav Vasa hade brutala metoder, med intensiv propaganda så befäste han sin makt och röjde motståndare ur vägen. Alltså hänsynslöshet och maktlystenhet kombinerat med politisk skicklighet, för han blev en stor kung. Jag tänkte, judendomen lyfter fram kung David, tänker tillbaka kung David. Vi har ju fortfarande Gustav Vasa som den stora kungen på ett sätt, tror jag. Stämmer inte det? Det är något speciellt med Gustav Vasa i varje fall. Så har vi Karl den 16 augusti. Vi har svårt med kungarna här då. Kommer det nu?
Tack. Kung Karl den 16 augusti. Vi har mycket stor respekt. Det är inte att de försöker att tala för eller mot monarki och sådana saker nu. Ni måste förstå mig rätt nu. Utan jag försöker bara se på hur det egentligen fungerar. Och då tänker jag så här. Att när det gäller Karl den 16 augusti så har makten i stort sett tagits ifrån honom. Han har blivit en ambassadör, han har blivit en PR-figur för Sverige. En mycket god sådan. Men nåde är snåd om man har någon åsikt i någon fråga. Eller hur? Sälfrågan, varje situationen. Det är på ett sätt inte så stora frågor för de flesta av oss. Men tänk vilket ramaskri det blir så fort kungen säger någonting. Nåde är snåd om han har en åsikt om någonting. Han är ödmjuk, han är folklig, han är respekterad, han är värd respekt tycker jag. Och oerhört populär. Men han är en symbol, han är inte en regent. Kungen Jesus, hur skulle du se honom, hur skulle du ta emot honom? Typ Gustav Vasa eller typ Karl den 16 augusti. Jag tänker inte dra alla de här linjerna som jag hade, då blir det lite besvärligt med Gustav Vasa. Men jag tänker vi behöver se båda sidorna av det här. I adventssången 104, gläd dig du Kristi brud, nu kommer jag snart behöva en psalmbok, Anders kan du assistera mig lite till. Så sjunger vi så här bland annat: en åsna honom bär, hans prakt är ganska ringa, sagt modig, mild och god. Jag tänkte, hur stor förste är det? Hur stor förste är det? Vi lyssnade till episteltexten från Uppenbarelseboken 3 och 20 där Jesus säger så här: se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Eller hålla måltid med henne och hon med mig. Vilken kung gör någonting sånt? Det finns ett stående skämt om drottningen i England. De säger så här att överallt där drottningen och England går fram, där luktar det nymålat. Fattar ni poängen? Överallt där de ska dra fram, ja, där putsar man och målar och fixar till och det luktar nymålat där. Men tro inte att de beblandar sig med folket. Tro inte att de går fram till den nymålade dörren och knackar på och säger, kan jag få stiga in här? Vilken regent gör någonting sånt? Jag står vid dörren och knackar. Om någon hör och öppnar. Jag tänker att Jesus gör sig själv otroligt maktlös egentligen. Jag står vid dörren och bultar. Om någon hör och öppnar, då ska jag gå in och ha gemenskap. Han kliver så gärna innanför dörren, innanför din dörr. Han kliver så gärna in i ditt liv för att ha gemenskap med dig. Men han gör sig själv maktlös. Han väntar på att du öppnar. Jag tänkte, du kanske har hört hans knackningar. Du kanske har hört hans rop. Du kanske har hört hans maning att öppna dörren så att han kan få kliva in och ha gemenskap med dig. Men har du öppnat dörren? Har du öppnat ditt liv för honom? Psalm 104, vers 4, vad läser vi där? Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till dig. Idag vill han dig gästa och ditt förbund befästa. Idag. Var kommer Gustav Vasa-typen in i bilden då? Jag tänker inte Jesus som den där hårdare egentligen som röjer ut sin motståndare i vägen. Ja, vi kan göra andliga aspekter och sådana saker av det. Men det var inte det jag tänkte lyfta fram nu. Utan det åter psalm 104 där, vers 6 då. Strö palmer på den stig där Herren nalkas dig. Lägg för hans fot din prydnad. Ge honom tro och lydnad. Ge honom tro och lydnad. Det var det jag tror Gustav Vasa stod för. Lydnad, att inordna sig, att böja sig under. Ge honom din lydnad. Jesus vill ha din lydnad. Och nu är det en sak jag tänkte lyfta fram idag. Mer hinner jag inte med. Det är många aspekter man kunde lyfta fram här också. Men en sak hinner jag ta fram. Och det fanns med i den här texten från Johannes evangelium. Där Jesus säger, jag har kommit hit till världen för denna enda sak. Att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Jag tror att Pilatus följdfråga är viktig att ställa. Vad är sanning? Vad är sanning? Vad är sanningen om ditt liv? Vad betyder sanningen i ditt liv? Jag tänker du kan måla på fasaden. Du kan låta Jesus stå där och utanför och lukta och känna hur gott det luktar. Men vad gömmer du där innanför? Vem är du när ingen ser? Vad gör du när ingen ser? Hur är det där med sanningen i ditt liv? I Johannes 8 kan vi också läsa där Jesus fortsätter om sanningen. Han säger, om ni förblir i mitt ord ska ni lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Ni ska lära känna sanningen. Sanningen ska göra er fria. Jag tror att det här är en av de viktigaste saker vi kan lyfta fram. Vi hittar det många ställen. Ta Efesierbrevet 6 där vi har de vapenrustning vi kan klä i oss i. Vad är det första som kommer där? Jo, det är sanningens bälte som vi kan spänna om oss. Sanningens bälte. Jag tror sanningen är så oerhört viktig. Varför? Jo, därför att jag tänker att det är bara där i sanningen som du kan bli fri. Så länge du gömmer dig bakom de vackra fasaderna, de målade ytorna, men aldrig vågar möta sanningen, så har du inte heller någon väg att bli fri som människa. Jag tänker att för en del så handlar det om att börja se och bekänna synd som synd. Säg att det här är en del av mig. Det här är något jag måste lyfta fram. Det här är någonting jag måste lämna bort. Det här är någonting jag behöver renas ifrån. Att se synd som synd. Jag tänker för en annan handlar det om att börja skala bort lager efter lager av fromhet, av religiositet, av inövat väluppfostrat beteende för att nå in till ditt verkliga jag. Det här är jag. Det här är jag. Och komma i kontakt med ditt inre på det sättet. Och jag tänker, ja, att bjuda Jesus att stiga in innanför skalet. Och jag tänker att för någon handlar det om att börja våga vara ärlig. Både i relationen till mig själv och i relationen till människor runt omkring mig. Vad är sanning? Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Det här är en farlig resa. Jag tänker det till slut att vi vågar oss aldrig på en sån resa om vi inte vet att vi hör ihop med kungen. Det är där vi måste börja. Kommer ni ihåg hur Johannes börjar i sitt evangelium också? Han presenterar Jesus och Jesus träder fram och så säger han är fylld av nåd och sanning. Nåd och sanning. Det är där det måste börja. Jag var till Krokvåg och hälsade på i fredags. Jag hade bibelstudier. De skulle börja ha bibelstudier utifrån Markus evangelium. Undrar om jag ville komma och hjälpa dem igång. Vi åkte dit och vi använde en bok som heter Markus evangelium för alla, skriven av en engelsk biskop som heter Tom Wright. I första kapitlet så läser vi om hur Jesus blir döpt. Och när Jesus blir döpt så öppnas himlen och så kommer den här duvan ner och så hör man en röst. Och många av er hör redan orden i ert huvud och den här rösten säger: detta är min älskade son. Och så har vi Bibel 2000. Han är min utvalde. Vad stod det i 1917 års översättning? Extra stjärna. Ingemar Lindvert. Detta är min älskade son, i vilken jag har funnit behag, står det så va? Vilken, ungefär något sånt. Jag tror jag lämnar mitt koncept nu lite grann. Lite personligt vittnesbörd. När jag var i England så fick jag förmånen att vara med på en ledarutbildning vi åkte till Belgien. Det var stiftet i Canterbury som bjöd in präster och så fick jag haka på det här. Och vi hade öppna bibelsamtal på morgonen som morgonbön och vi hade Markus 1 och samtalade omkring det här. Och för mig var det så stort det här när vi läste, för det stod i engelska bibeln, det ska jag tala om för er nu. Engelska bibeln står det så här: this is my beloved son, with whom I'm well pleased. Och det gick rakt in i mig, alltså det var så stort det här. Detta är min älskade son. Hur ska man översätta det? Med vilken jag är mycket nöjd, eller i vilken jag känner ett stort behag, eller någonting sånt. Jag gick igång på det här och liksom lyfte fram det här. Jag märkte vilka olika reaktioner det var. Någon press sa att så här får man inte göra. Vad var det som var stort? Jo, att sätta in mig själv där. Att säga att nu säger Jesus det här till mig. Eller Gud säger det här till mig. Detta är min älskade son, med vilken jag är mycket nöjd, i vilken jag har mitt behag. Och en reagerade, men så här kan man inte säga. Det här står ju om Jesus. Det här kan inte säga om mig. En del andra fick jag mejl från veckorna som kom där de skrev och tackade för det här, för de hade blivit så stort och så viktigt. Precis det jag såg. Det här var januari, vi kom fram till mars. Jag fick hänga med arbetslaget i kyrkan där vi var med till stan 4 mil från Canterbury ungefär. En fantastisk gammal präst som var där undervisade om ledarskap. Så inbjöd de till förbön. Jag går fram till förbön, det var en man som... Jag hade pratat med honom, det var andra dagen det här. Jag hade pratat med honom lite grann och han tyckte att det var trevligt att du är här. Du måste ju träffa våran präst, så här höll han på. Men det stämde som aldrig. Nu gick jag fram till förbön och den mannen kom fram och bad för mig. Men han var inte nöjd med det, utan efter en stund kände jag att det var någon annan som kommer och lägger händerna på mig och ber. Och när jag tittade upp så hade den mannen varit och hämtat sin präst och så kom han här och ber för mig. Nej, förresten, jag hade inte tittat upp då. För den mannen började be. Och vet ni vad han säger? Han säger så: du är min älskade son, med vilken jag är mycket nöjd. Och när jag tittar upp så ser jag de mest kärleksfulla ögon jag tror jag har sett. Och det gick rakt in. Det här levde ju fortfarande för januari. Det gick rakt in. Du är min älskade son, med vilken jag har mitt behag, med vilken jag är mycket nöjd. Och så fortsatte han säga: ja, du är ju inte fullkomlig, men vi tar tag i det andra sen. Ungefär så fortsatte budskapet. Men tänk vilken känsla att åka hem därifrån, ha sett de här ögonen och lyssna in det här budskapet. Frågan är om vi vågar göra det. Nu ska jag ta den översättning vi hade i den här Tom Wright-boken då. Gud säger: mitt älskade, älskade barn, vad du gör mig glad. Mitt älskade, älskade barn, vad du gör mig glad. Och instruktionen i boken var: skriv ditt namn före det här, och så tar du den här meningen och så läser du den gång på gång och tar in den. Mitt älskade, älskade barn, vad du gör mig glad. Säger Gud det om dig? Får du ett ja i ditt hjärta? Känner du glädjen över att säga de orden? Annars tycker du ska öva och ta in dem. Jag har tryckt upp min predikan, den finns i dörren. Jag har skrivit ner det här i slutet och gett just det här tipset. Sätt in ditt eget namn, läs det om och om igen och låt det sjunka in. Kommer ni ihåg när Ole Henry Halleraker var för några år sedan? Han ställde sig här och så sa han: det här är icke nog att Gud älskar dig, sa han. Han likar dig också. Det är inte nog att Gud älskar dig, han tycker också om dig. Och det är så barockt att behöva stå och säga en sån sak, men jag tror att det är så viktigt, för att vi är så vana att höra det. Gud älskar dig, Gud älskar dig. Men någonstans gnager det inom oss, men han tycker nog inte riktigt om mig. Mitt älskade, älskade barn, vad du gör mig glad. Och när vi vågar ta in det, när vi kan ta in det, då vågar vi också säga: sanningen ska göra dig fri.